Journalisten, programledaren och författaren Malou von Sievert har skrivit en romansvit på 3 böcker som kallas för Såret, som utgår från hennes släkt, om hur ett sår, en vrede, går vidare i generation, från pappa till son, från pappa till son. Och jag har bara kommit igenom det lätt, men min fru är på 3:an. Men jag lyssnade, hon hade ett sommarprat 2016 som jag lyssnade på i torsdags, häromdagen, som är väldigt bra. Och då sitter hon vid sin pappas dödsbädd när han är 93 år. Och hennes pappa, som då var en lynnig och våldsam pappa när hon växte upp och sen tog avstånd från henne. Och inte, hon har inte haft så mycket kontakt med sin pappa helt enkelt. Och nu satt hon där och undrade liksom, hur kunde det bli så här? Och så gjorde hon det här sommarpratet och sen den här romansviten utifrån det sen då. Och det genomgripande temat är ju att liksom männen i hennes släkt inte har känt sig älskade av sin pappa. Och sen har det liksom gått vidare, det här såret, i generation efter generation. Upprepat samma mönster av våld. Och inte kunnat förlåta varken sin pappa eller förlåta sig själv för att man upprepar samma sak. Och aldrig blivit fria. Så när man läste de här böckerna så då tänkte jag verkligen på de här 3 orden, älskad, förlåten, fri, som står på väggen, som är lite utgångspunkt för predikoserien just nu, som vi är på del 2 just nu. Att vi behöver känna oss älskade för att också kunna både förlåta och ge förlåtelse. Och för att kunna bli fria människor. Vi behöver känna oss älskade när vi växer upp. Men vi behöver också känna oss älskade av Gud. Och när jag satt i bilen på väg till kyrkan i fredags här, så slog det mig också hur bra ordning det är på dem. Jag vet inte vem, är det någon som vet så där på rak arm, vem som kom på att de där orden skulle stå på väggen för när kyrkan fyllde 40 år? Och vem som bestämde vilken ordning de skulle vara i? Det är ingen som kommer ihåg kanske. Men det är väldigt bra ordning i alla fall. För det innebär ju att jag verkligen inte behöver vara rädd för Gud, som liksom är det övergripande temat just nu. Och det är ju bara den som verkligen förstår att jag är älskad av Gud, som också vågar gå till Gud och be om förlåtelse. Och den som verkligen känner att ja, men jag är älskad av Gud och inser det, men också verkligen förstår och landar i att ja, men jag är förlåten av Gud. Det är också den som kan bli verkligt fri. Så det är en väldigt bra ordning på dem. Väldigt bra ordning. Bra ord på väggen helt enkelt. Idag så ska vi prata om det andra ordet då, förlåten. Och då så ska vi utgå från en bibeltext från Lukas kapitel 7, vers 36-50, som innehåller det mesta som en sån här evangelietext. Evangelierna, det är ju Matteus, Markus, Lukas, Johannes, de första 4 böckerna i Nya testamentet som berättar om Jesus, vad man sa och vad han gjorde. Och det här är en sån text som innehåller typ allt som en evangelietext ska innehålla. Det innehåller Jesus, fariseer, synd, förlåtelse och en bra berättelse av Jesus som vänder på hela storyn. Ungefär det. Och det är också en text som jag tror jag aldrig har predikat över i hela mitt liv faktiskt. Men någon gång ska man göra det. Så jag läser, det är några verser, 36-50, och så får ni hänga med. Det är kanske svårt att se det, men om ni, annars får ni läsa er bibel eller app. Eller bara lyssna. En av fariserna bjöd hem honom på en måltid. Och han, alltså Jesus då, gick dit och tog plats vid bordet. Nu fanns det en kvinna i staden som var en synderska. När hon fick veta att han låg till bords i farisens hus, så kom hon dit med en flaska balsam och ställde sig bakom honom vid hans fötter och grät. Hon vette hans fötter med sina tårar och torkade dem med sitt hår. och hon kysste hans fötter och smorde dem med sin balsam. Farisén som hade bjudit honom såg det och sa för sig själv: om den mannen vore profet, då skulle han veta vad det är för en sorts kvinna som rör vid honom. En synderska. Då sa Jesus till honom: Simon, jag har något att säga dig. Säg det, mästare, sa han. Två män stod i skuld hos en penningutlånare. Den ene var skyldig 500 denarer, den andra 50. När de inte kunde betala efterskänkte han skulden för de båda. Vilken av dem kommer att älska honom mest? Simon svarade: ja, den som fick mest efterskänkt skulle jag tro. Du har rätt, sa Jesus. Och vänd mot kvinnan, sa han till Simon. Du ser den här kvinnan. Jag kom in i ditt hus och du gav mig inte något vatten till mina fötter. Men hon har vätt mina fötter med sina tårar och torkat dem med sitt hår. Du gav mig ingen välkomstkyss, men hon har kysst mina fötter hela tiden sedan jag kom hit. Du smorde inte mitt huvud med olja, men hon har smort mina fötter med balsam. Därför säger jag dig, hon har fått förlåtelse för sina många synder, till hon har visat stor kärlek. Den som får lite förlåtet visar liten kärlek. Och han sa till henne: dina synder är förlåtna. De andra vid bordet sa då för sig själva: vem är han som till och med förlåter synder? Men Jesus sa till kvinnan: din tro har hjälpt dig. Gå i frid. Man får ju väldigt många frågor när man läser den här texten. I alla fall jag. Vem var Simon? I Matteus och Markus så finns det liknande berättelser. Men ändå inte riktigt samma. Där kallas huvudpersonen Simon den spetälske. Är det samma tillfälle som beskrivs? Är det samma Simon? Ja, det är lite svårt att säga faktiskt. Kan vara det. Och hade han i sådana fall haft spetälska? Och hade han blivit botad av Jesus? Eller varför kallades han i de andra evangelierna för Simon den spetälske? Spetälska var ju sådana som hade sjukdomen lepra. Ofta som man undvek. Man undvek de människorna. Men här hade ju Simon bjudit hem massa folk på middag. Så det var inte alls så att folk undvek honom. Så troligen var han ju inte så sjuk just här. Helt klart så ville han ha Jesus på fest hemma i alla fall. Så han bjuder hem Jesus. Vem är kvinnan då? Det vet man inte heller. Hon kallas för synderska. Det är liksom enda epitetet. Och vad innebär det? Ja, det vet man inte riktigt heller. Det kan vara att hon var prostituerad. Men det sägs inte rakt ut. Och genom hela texten så är ju kvinnan tyst. Hon säger inget. Hon visar liksom sin längtan med sitt handlande istället. Men hon säger ingenting. Och hur kom hon in på den här middagen hos farisén Simon? Var det så att hon bara kraschade festen och liksom trängde sig in? Bara gick in någonstans. Igår så var jag Emma och hälsade på våran son Nils Örebro och så gick vi en lång promenad. Och så gick vi i ett villaområde som heter Rynningen och så var det en fest i en trädgård där som gick förbi. Tänk om vi bara hade gått in där och liksom rakt in på festen i trädgården. Det gör man ju inte. Antagligen så var det så att om man bjöd hem en religiös lärare, som ju Jesus kunde betraktas som, så var det liksom kutym, eller vad säger man, det var liksom okej att andra människor hängde på i sådana fall och lyssna. De låg inte till bords, de fick inte käk liksom. Men de kunde stå liksom ut med väggarna i rummet och vara med och lyssna. Därför att ja, det kanske fanns massa människor som var intresserade. Vad skulle han säga? Så antagligen var det så att hon hade liksom glidit in på den här festen hos Simon. Hon kanske inte ens kände Simon utan bara gled in för att få vara med och lyssna. Och hon hade ju en sorts längtan. Och så gråter hon. Varför gråter hon? Ja, det står inte heller riktigt varför hon gråter. Det står bara att hon gråter. Men antagligen Det får ju ni tänka lite själva då när ni läser texten. Men antagligen, tänker jag i alla fall, så var det ju för att hon kände att hon hade ett behov av att få förlåtelse. Hon längtade efter förlåtelse. Och så hade hon hört att hos Jesus kan man få förlåtelse. Hon kanske hade hört av andra, av kompisar eller vänner som hade mött Jesus. Och så faller tårarna på Jesu fötter. På den här tiden så satt man ju oftast inte, i alla fall jag har inte stenkoll, men man satt oftast inte vid ett bord och käkade som vi normalt gör. Utan man låg till bord. Och så var bordet mycket, mycket lägre. Och så låg man runt och så hade man inte fötterna mot bordet. För det ska man inte ha, utan man hade fötterna bort från bordet, ut mot väggen så att säga. Och då blir det lite naturligare kanske att, för hade de suttit vid ett bord, då kanske hon hade fått gråta så mycket så det blev en stor pöl som det blev typ översvämning hemma hos Simon. Liksom. Då gråter man väldigt mycket i sådana fall för att Jesus fötter skulle bli blöta. Men antagligen så liksom stack fötterna ut en bit liksom, och så stod hon där. Precis där tårarna landade. Och det, då händer ju väldigt märkliga saker. Då böjer hon sig ner och torkar Jesu fötter med sitt hår. Är det någon av er som är kittlig på fötterna? Några? Jag är väldigt kittlig. Jag skulle fått panik om någon helt plötsligt började oförhappandes torka mina fötter med sitt hår, tror jag. Jag hade nog sparkat bakut. Men Jesus verkar inte kittlig. Han tar det lugnt. Hon får torka på liksom med håret. Och sen så kysser hon fötterna. Det låter ju också märkligt. Är det något sorts sexuellt liksom? Hon börjar kyssa Jesu fötter mitt under käket. Nej, antagligen inte alls. Utan ett tecken på liksom, underkastelse skulle man kunna säga. Det var oftast slavar som tvättade fötterna på gäster hemma hos människor. Det var oftast inte värden. Men det var ändå liksom trevligt att gästerna fick sina fötter tvättade. Eftersom man knallade runt i sandaler och det var lite sandigt och sådär. Och välkomstkyss kunde man ge sin gäst. Jesus säger det sen att Simon, du gav inte mig någon välkomstkyss, men det var okej, liksom. Det kunde man göra. Det gör ju inte vi så ofta i vår kultur, men det kan ju man göra i kanske mer Frankrike, Spanien så där. Då blir det lite mer oftast någon liten luftpuss. Ann och Miguel, ni bor ju i Spanien ibland, ni är bra på det kanske. En liten spansk hälsningspuss. Men här i den här tiden så var det ofta så att man kanske gav en välkomstkyss på kinden eller pannan eller så. Men inte på fötterna. Inte på fötterna. Det är märkligt. Och en välkomstkyss, det var ju ett sätt att visa gästen respekt och att gästfrihet och vänskap liksom. Och sen tar hon ju då balsam, står det. I någon annan översättning så kan det stå alabasterflaska med nardus. Och det är lite oklart vad det, men antagligen från mer bortåt Indien någonstans. En väldigt dyrbar parfym i alla fall. Väldigt dyrbar parfym. Så ingen vanlig parfym från tax-free-shoppen på Stena Line eller Arlanda. Utan en väldigt dyrbar parfym. På andra ställen så står det att en sån flaska kunde värderas till 300 denarer. Och en denar var ungefär en dagslön. Och då kan man tänka själv, 300 denarer, det blir nästan en årslön. Och så kan ni tänka på, vad är din årslön? Vi har olika årslön, det är väldigt olika. Vad man jobbar med, om man är pensionär eller student. Men ta din årslön, dra bort lite och så tänk, så dyr var den där flaskan. Och den hade hon med sig. Det är chockerande. Först så gråter hon på Jesu fötter och sen så torkar hon med håret. Och sen häller hon ut asdyr parfym på fötterna och smörjer dem. Det är liksom upptakten på storyn. Och sen tänker då Simon att Jesus, han kan ju absolut inte vara någon profet om han inte fattar vem hon är. Liksom, vad händer? Varför låter han henne hålla på så här? Varför säger han inte till liksom, sluta liksom, kyssa mina fötter och hälla svindyr nardusbalsam på dem? Och det är då berättelsen kommer som vänder liksom hela storyn. Och så kan det ofta vara i evangelierna att Jesus berättar en berättelse som liksom vänder hela grejen. Och det blir ju inte så, det blir inte samma vändning för oss så att säga, för vi lever i en annan kultur och så har vi kunnat läsa det här massa gånger innan om vi hade velat. Men för de som hörde det första gången, för Simon och de som satt runt bordet där, så blir det liksom en riktig vändning på berättelsen. För Simon, han var ju farisé, alltså skriftlärd. Och det var ju ett religiöst parti där man verkligen ville följa lagen, den judiska lagen, till punkt och pricka. Man levde liksom verkligen rätt. Verkligen rätt. Och ofta kanske man då såg sig själv som att ja, men, det fanns ju en tendens som Jesus hela tiden pickar på hos farisén, att de såg sig som lite för mer än många andra människor. Som lite mer troende, lite mer religiösa, lite mer perfekta människor. Och det kanske Simon antagligen gjorde också. Och så gör då Jesus den här jämförelsen mellan synderskan och Simon utifrån den här berättelsen. Simon gav inte vatten och tvättade fötterna, han torkade inte Jesu fötter, han gav inte Jesus någon välkomstkyss. Han smörjde inte ens Jesus med vanlig olivolja. Han gjorde ingenting. Men kvinnan, hon hade torkat med, bara tvättat med tårarna, torkat med håret, kysst dem och sen smörjt dem med nardus. Svindyr parfym. Och så säger då Jesus till kvinnan det allra sista: dina synder är förlåtna. Det som hon med allra största trolighet var det som hon längtade efter. Det som drog henne in i Simons hus. Som drog henne att ställa sig bakom just Jesus när han låg till bords. Din tro har hjälpt dig. Gå i frid. Det var inte det. Om man då ska tro Jesus så var det inte det att hon liksom tvättade och torkade med håret och liksom smörjde in med den här dyra parfymen. Det var inte det som gjorde att hennes synd blev förlåten. Utan det var hennes tro som gjorde det. Det som det liksom... Det blev ett uttryck för hennes tro. Hon säger ju ingenting. Hon visar det. Och så går hon förlåten i frid. Utan rädsla. Älskad, förlåten och fri. Ja, det är själva berättelsen. Lite märklig. Ni får läsa och fundera själva. När ni kommer hem och försöka leva in. Man kan ju läsa och tänka att man ligger till bords där. Och liksom, wow, vad är det som händer? Bara tre korta grejer utifrån texten. Förra söndagen så predikade jag ju att Gud är kärlek i sig själv. Gud är alltid kärlek och möter oss därför alltid kärlek. Och så sa jag också att Gud är helig. Gud är annorlunda än oss. Gud är helt annorlunda än oss. Gud är utan synd, utan fel. Och Guds helighet avslöjar våran synd när vi närmar oss Gud. Men inte för att fördöma oss, utan för att rädda och frälsa oss och förlåta oss. Och den här kvinnan måste ju verkligen haft en längtan efter förlåtelse. Hon hade ju ändå på något sätt måste ju funnits en tanke om plan i det. Hon slank inte bara in, utan hon hade ju ändå med sig den här svindyra parfymen för nästan en årslön. Och så var det ju en risk. Superstor risk egentligen hon tog inför alla de andra på den här festen att liksom göra det här. Och utifrån liksom vårat sammanhang, eller jag kan ju tänka, varför böjde hon sig inte bara fram och viskade till Jesus istället? Jesus, jag längtar efter förlåtelse. Varför gjorde hon inte så? Jag vet inte, en annan tid, en annan kultur. Och det var liksom hennes väg till Jesus, till förlåtelse. Utan ord, men med en tydlig visuell längtan. Och då kan man nog få tänka så här då. Vi har alla våran väg till Jesus. Och den kan se lite olika ut. Det finns liksom ingen så här färdig mall för förlåtelse. Att göra de här fem stegen så är du förlåten. Utan det kan se lite olika ut. Men det viktigaste är att vi, liksom, vi landar hos Jesus verkligen. Med våran längtan efter förlåtelse. Och då får vi lita på det som förra veckan handlade om. Att Gud är kärlek. Gud kan inte möta oss på något annat sätt. Gud är kärlek. Så när vi kommer till Jesus så möter han oss i kärlek. När vi vågar luta oss fram och viska. Eller när vi torkar Jesu fötter med vårat hår. Inte mitt hår, det är lite kort. Men. Eller böjer våra knän. Eller bekänner inför en själavårdare. Eller ber en bön i tysthet för oss själva. Förlåt. Och gör vi det med ärligt hjärta och en ärlig längtan efter omvändelse, så möts vi alltid av orden: dina synder är förlåtna, gå i frid. Vetan. Tvåan. Förlåtelse föder frimodighet. Ofta när vi har nattvard i kyrkan här, det brukar vi ha någon gång i månaden ungefär, så brukar jag eller kanske någon annan läsa från första Johannesbrevet 1:9, där det står att om vi bekänner våra synder så är han trofast och rättfärdig, så att han förlåter oss synderna och renar oss från all orättfärdighet. Gud är trofast. Om vi kommer så säger inte Gud bara nej. Liksom, dig tänker jag inte förlåta, eller dig bryr jag mig inte om. Du är liksom, du är fel som människa. Kom inte hit. Så säger aldrig. Utan om vi kommer så är han trofast och rättfärdig, så att han förlåter oss synden. Och då kan man få känna frimodighet. I Efesierbrevet 3:12 så står det: genom Jesus och med den tillförsikt vi hämtar ur tron på Jesus kan vi frimodigt nalkas Gud. Då får vi komma frimodigt. Så det är helt enkelt svårt att vara rädd för en Gud som förlåter dig helt och hållet. Det är svårt att vara rädd för en Gud som förlåter dig helt och hållet. Då får man gå förlåten i frid utan rädsla. Så förlåtelse föder frimodighet, både i gemenskap med Gud och i livet i stort. Och det tredje, som Jesus säger i texten där också, i berättelsen, att den som förstått Guds nåd visar nåd också. Den som har fått, om man blir förlåten så kan man också på något sätt visa förlåtelse. Lite samma som förra veckan, att om man verkligen landar i att Gud är kärlek och älskar mig, så får vi också vara med och ge den kärleken vidare. I vår fader, den bönen som Jesus lär oss i Matteus 6, så ber man ju bland annat att förlåt oss våra skulder liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. Och om du och jag verkligen fattar att vi är älskade av Gud och förlåtna av Gud, så kommer vi lättare att både leva i kärlek till andra och leva i förlåtelse till andra runt omkring oss. Kolosserbrevet, Paulus brev till den kristne Kolossaj, så står det i kapitel 3 och vers 12-14: som Guds utvalda, heliga, älskade ska ni alltså klä er i innerlig medkänsla, vänlighet, ödmjukhet, mildhet och tålamod. Ha fördrag med varandra och var överseende om ni har något att förebrå någon. Liksom Herren har förlåtit er ska också ni förlåta. Men över allt detta ska ni ha kärleken, det band som ger fullkomlighet. Liksom Herren har förlåtit er ska också ni förlåta. Och det är ju inte alltid det enklaste. Det vet alla som är människor, tror jag. Ibland kan det vara en lång process, ibland kan det ta tid. Men det grundar sig i att ja, men jag är älskad av Gud och jag är förlåten av Gud. Och ibland kan det vara människor i familjen eller runt omkring dig, precis som i Malou von Sieverts berättelser, som både har svikit dig eller utnyttjat dig, ljugit om dig eller till och med utsatt dig för övergrepp. Och de kanske inte ser sin skuld eller sitt fel. De kanske aldrig kommer be dig om förlåtelse. Men då kan man ändå välja att förlåta för att inte fastna i det som är titeln på den här trilogin då, såret. Att inte fastna i såret, att inte fastna i bitterheten. Det andra har gjort mot dig behöver inte definiera vem du är och vem du ska bli. Utifrån Guds perspektiv så är du älskad, förlåten, och då kan du också välja att gå förlåtelsens väg för att själv bli fri. För Jesus vill ju leda oss liksom fram till frihet. Det blir predikan nästa söndag sen om sista ordet fri. Det Jesus sa till kvinnan är lika unikt idag som för 2000 år sedan. Och då tänker jag att Jesus skulle säga detsamma till oss. Vi som sitter här den här söndagen. Om vi ärligt kommer liksom till Jesus med våran längtan efter förlåtelse, så säger Jesus precis samma sak. Dina synder är förlåtna. Gå i frid.